Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Jag ska redan här och nu passa på att be om ursäkt för att jag kommer låta lite knepig i den här podden. Jag håller nämligen på att bli sjuk och har fullt med smet i hela näsan och är väldigt täppt. Men ingenting hindrar mig från att leverera kusliga historier till er. Så att det skulle betyda otroligt mycket för mig om du ville dela min podcast på dina sociala medier med dina vänner om du tycker att den är bra. Idag ska vi ta upp tråden där vi släppte den sist och tala om svenska mördare och svenska mord. Då, som nu, hämta något gott att dricka, sätt dig ner, släck alla lampor och tänd alla ljus och hämta lite sällskap till fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Änglamakerskan var en kvinna som mot ersättning tog hand om fosterbarn genom att vanvårda dem och göra dem till änglar, vilket innebar att hon skötte om dem så illa att de dog. Det kunde exempelvis göras genom misshandel eller svält. Hur utbrett änglamakeriet var är svårbedömt. Änglamakerskorna var möjligen mer beryktade än vanliga. Det låga antalet rättsfall där änglamakerskor stod åtalade kan tyda på att myndigheterna inte betraktade brotten som så allvarliga. Läkaren Richard Warwinski, som vid slutet av 1800-talet inspekterade 160 fosterfamiljer, påvisade 6 säkra fall av änglamakeri. Övriga dödsfall som Warwinski undersökte härledde han orsaker som fattigdom, usla sanitära förhållanden eller okunskap kring barnavård. Möjligen var änglamakeri en viktig orsak till den höga dödligheten bland barn födda utom äktenskapet. Så sent som på 1930-talet blev en änglamakerska i Stockholm åtalad och dömd för sin verksamhet. Den sista änglamakerskan som blev dömd till döden i Sverige var Hilda Nilsson från Helsingborg. Hon mördade sammanlagt 8 fosterbarn. Hon dömdes 1917. Domen mot henne verkställdes aldrig eftersom hon hängde sig själv i cellen. Straffet hade före självmordet ändrats till livstid, men budskapet om detta hann inte fram till Nilsson. År 1778 blev det tillåtet för kvinnor att föda barn anonymt i ett försök att få bukt med den höga spädbarnsdödligheten, vilket delvis berodde på att ogifta kvinnor lämnade sina nyfödda barn att dö, eftersom det ansågs vara en stor skam att leva som ensamstående mor. I kölvattnet efter den ändrade lagstiftningen blev det allt vanligare att ogifta mödrars barn lämnades bort till speciella kvinnor, vilka mot en summa pengar lovade att ta hand om barnet och sörja för deras uppväxt. Tack vare anonymiteten blev säkerligen varken präst eller fosterbarnsnämnden informerad om alla barnfödslar. Vid slutet av 1800-talet fanns det i Sverige officiellt drygt 40 000 fosterbarn. Det motsvarar drygt 8 fosterbarn per 1000 invånare. Men med tanke på anonymiteten är det rimligt att anta att antalet var betydligt högre än så. Att lämna bort spädbarn förekom såväl i finare familjer som bland fattigt folk. I det förstnämnda fallet kanske mest för att bevara familjens goda rykte. I det senaste dessutom för att ensamstående modern eller hennes anhöriga saknade ekonomiska möjligheter att sörja för barnets uppväxt. Med tiden valde en del kvinnor, både ensamstående som ogifta, att försörja sig som mottagare av just fosterbarn. Fosterbarnsnämnden kunde betala dem en summa pengar för att de skulle ta hand om barnen. Alternativt kunde den ensamstående modern eller hennes anhöriga, för att hemlighålla vad som hänt, själva betala för att slippa låta barnet växa upp hemma vid som en så kallad oäkting. En del mindre nogräknade fosterbarnsmottagare insåg snart att det blev mer ekonomiskt lönsamt för dem att låta barnen dö. Två kända personer som lämnats till änglamakersker men överlevt var skådespelarna Nils Poppe 1908-2000 och Stig Olin 1920-2008. Frans Otto Eriksson, även känd som Svarta Hästen, född 15 april 1876 i Badelunda, död 7 juni 1953 i Västerås, var en svensk bedragare och rånare. Frans Otto Eriksson föddes i grindstugan vid Badelunda Grusås. Då han var 6 år gammal flyttade familjen till Stenby i Nordanby utanför Västerås, där han bodde till 13 års ålder. Därefter var han inneboende hos en repslagare i Västerås till han konfirmerades. Efter konfirmationen blev han gesäll hos en bagare i staden. I början av 1890-talet flyttade Eriksson till Stockholm, där han arbetade hos olika bagare till 1898, varefter han flyttade till Gnesta. Runt sekelskiftet 1900 flyttade han till Obbola, där han arbetade hos en handlare under ett år. Eriksson blev sedan handelsresande, men gled över i lösdriveri. I juli 1907 fick han en anställning hos en bagare i Vretstorp, och ägaren ansåg Eriksson vara mycket yrkesskicklig. Erikssons företrädare avskedades på grund av att ha misskött sitt arbete och varit berusad under arbetstid. I september 1900 lånade Eriksson en kostym av en god vän, men då han inte ville lämna tillbaka den blev Eriksson polisanmäld. För detta dömdes han av Västerås rådhusrätt till 2 månaders fängelse för snatteri och förskingring. 8 juli 1904 dömdes han för andra gången för snatteri efter att ha stulit kläder i Haverö. Även denna gång fick han 2 månaders fängelse som han avtjänade på länscellsfängelset i Sundsvall. I januari 1905 stal han och en bekant, som vid tillfället båda var berusade, 3 hummerkonserver i Sollefteå. Detta ledde till 2 månaders fängelse och blev denna gång också till förlust av medborgerligt förtroende i ett år. Han avtjänade sitt straff på länscellsfängelset i Härnösand. I juli 1907, efter att Eriksson...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Anställd som bagare i Vredstorp kom han i Delo med sin föregångare på platsen. I det slagsmål som uppstod mellan föregångaren och Eriksson bröt föregångaren benet. Eriksson dömdes till fängelse i 2 år för misshandel och började avtjäna straffet vid fängelset i Örebro. En anstalt som hade ett mycket dåligt rykte bland interner. Den 11 september 1909 frigavs Eriksson. Men på grund av storstrejken 1909 var arbetssituationen mycket svår. Eriksson drev omkring och fick småsysslor här och var i Svealand och södra Norrland. Någon fast anställning fick han dock inte. Och i december 1909 kom han till Leksand. I Hedens by Leksand fick han bo hos Kerstis Karin Olsdotter i bygden kallad Jutta. Här bodde också luffaren Fredrik Alfred Westlund, vanligen kallad Lövsta Lundsen. Olsdotter levde ett promiskuöst liv och hade grundmurat dåligt rykte i bygden. Hon hade fått reda på att den tidigare korpralen Daniel Dunder, född 1827, och hans hustru Kerstin nyligen hade sålt sin sista ko till en granne och fått bra betalt för den. Vare sig Eriksson, Olsdotter eller Westlund hade några pengar att tala om. Under kvällen 11 december kom idén upp om att råna paret Dunder. För att undgå identifiering beslöt man att förgifta åldringarna. Westlund skulle genomföra själva förgiftningen genom att ge Dunders kaffe spetsat med arsenik, medan Eriksson och Olsdotter skulle stå på vakt. Allt gick som planerat och man hjälptes åt att städa upp efter mordet. För att röja undan spåren efter sig la man en strumpa på vedspisen eftersom man hoppades att det skulle se ut som Dunder skulle avlidit av kolossförgiftning. De döda upptäcktes snart av en granne och det dröjde inte länge förrän man kunde konstatera att det rörde sig om mord. Alla tecken pekade snart mot Eriksson, Olsdotter och Westlund, och inom några dagar var alla gripna. Strax innan jul fördes de till Falu fängelse och 10 januari 1910 inleddes förhandlingarna vid häradsrätten i Leksand. Efter förhandlingarna avkunnades dom 30 maj 1910. Westlund ansågs ha varit huvudaktör och dömdes till döden för rånmord. Olsdotter dömdes också till döden för anstiftan, medan Eriksson fick livstidsfängelse för medhjälp. 15 juli samma år fastställde hovrätten domarna, som överklagades till Högsta domstolen. 28 oktober 1910 ändrade Westlunds och Olsdotters domar till livstidsfängelse. Eriksson och Westlund skulle avtjäna sitt straff på Långholmens centralfängelse i Stockholm och Olsdotter på kvinnofängelset i Växjö. Eriksson avtjänade de första åren av sitt fängelsestraff på Långholmen. I januari 1916 flyttades han till centralfängelset i Malmö. 1918 flyttades han till anstalten Karlskrona innan han åter 1920 sattes på Långholmen. I januari 22 flyttade han till jordbruksfängelset i Mariestad, en förhållandevis friare anstalt än cellfängelserna. Här arbetade han som kusk och hästskötare. I november 1925 skrev han sin första nådeansökan som följdes av en andra ansökan 1926, en tredje 1928 och en fjärde 1929. Alla ansökningar möttes med avslag. Eriksson hade ett hetsigt lynne som gång efter annan drog in honom i bråk, och detta påvisade myndigheternas inställning till Erikssons nådansökningar. Fängelsepredikanten i Mariestad menade efter många samtal med Eriksson att han på många sätt var såväl känslig, tillgiven och renhårig, och anstaltsdirektören ansåg att Erikssons karaktär byggde på stora motsättningar. Den 31 oktober 1930 skrev han en ny nådansökan, och denna beviljades i november senare samma år. Han avled 7 juni 1953. Per Paulsson, även kallad Kitte Per, född 16 september 1828 i Östra Tockarp i Örkeljunga, död 4 februari 1914, dömd till döden för mordet på Hanna Paulsdotter 1868, men benådades och frigavs 1894. Första gången Per Paulsson blev dömd var 1846. Han var då 18 år gammal och stod anklagad för ett flertal stölder i Örkeljunga och Vedby socknar. Då dömdes han till 10 dagars fängelse och för att undergå kyrkoplikt i Örkeljunga kyrka. Andra gången Per Paulsson åkte fast var 1848. Då hade han bland annat begått ett flertal stölder i Södra Åsbo härad och stulit ett dussin fällknivar och 288 knappar för drängen Per Månsson från Kyrkolycke. I maj 1849 dömdes Per Paulsson till 24 dagars fängelse. Per Paulsson stod under rannsakning, fast då under falskt namn, Paul Kristiansson, född i Örkeljunga. Han dömdes 1852 för första resans stöld till 9 dagars fängelse och för att undgå kyrkoplikt i Halmstad kyrka. Tredje gången Per Paulsson åkte fast var 1853. Häradsrättens dom föll den 21 maj 1853, och han dömdes för stöld till att straffas med spö och uppenbar kyrkoplikt och för rånet till döden genom halshuggning. Hans dödsdom omvandlades av hovrätten den 11 augusti 1853 till 28 dagars fängelse på vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt och livstidsfängelse. Nästa gång Per Paulsson stod inför rätten dömdes han till döden för rånet och mordet på Hanna Paulsdotter den 24 december 1868. Paulsdotter avled på juldagen av sina skottskador. Per Paulsson blev den 16 april 1869 dömd för mordet och fick avtjäna livstids straffarbete på bland annat Landskrona fängelse.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Arbergs fästning och slutligen på Malmöhus slott. Paulsson blev benådad 1894 för sitt livstidsstraff för mordet på Paulsdotter och frigavs från Malmöhus slott den 14 augusti 1894. Anders Lindbäck, född 22 december 1803 i Bretved i Bråtlanda, död 20 november eller 25 november 1865 i Karlstad, var en svensk präst och seriemördare. Han avslöjades efter att anhöriga till ett av hans offer, Anders Lysén, i februari 1865 begärt gravhoppning och obduktion av Lyséns kvarlevor. Lindbäck föddes som son till lantbrukaren Sven Anders och hans hustru Lisa Olsdotter. Fadern kallades för Skinkesven då han stulit en skinka vid ett tillfälle. Han kom att bli en fattig backstugesittare från att ha varit välbärgad hemmansägare. Under sin uppväxt fick Lindbäck ofta gliringar om faderns tilltag. Lindbäck växte upp under mycket fattiga förhållanden och fick leva på matgåvor från sockenbor till hans morbror, kyrkoherde Johan Nordahl i Nössemarks församling år 1820, hjälpte honom med medel till studier. Lindbäck läste först i Vänersborg och från 1824 vid Skara läroverk. Han skrev in sig vid Uppsala universitet den 2 februari 1829 och prästvigdes där 19 december 1831. Han fick omedelbart tjänst som sockenadjunkt i Skåleruds församling och samtidigt skolmästare vid järnbrukets egna skola på Upperuds bruk, där han stannade till 1861 då han sökte och fick tjänst som kyrkoherde i Silbodals församling. Under tiden i Skålerud inledde han en hård kamp mot alkoholmissbruket, en kamp som han även fortsatte i Silbodal. I Skålerud inakkorderades Lindbäck hos lantbrukaren och inspektören Johan Ågren, vars ogifta brorsdotter Johanna Ågren snabbt fattade tycke för Lindbäck. Han gifte sig emellertid med Fredrika Charlotta Bergman 1834, men Johanna Ågren erbjöd efter sin farbrors död Lindbäck att köpa dennes gård synnerligen billigt mot att hon fick bli inakkorderad på gården under hela sitt liv. Gården var rik och inkomsterna från denne gav Lindbäck möjlighet att bland annat kosta på sina söner bra utbildning och de blev båda officerare. 1861 valdes Lindbäck till kyrkoherde i Silbodal. Då Lindbäck tillträdde sin kyrkoherdes befattning hade socknen att bära fattigunderstöd för 40 personer. En mycket tung börda för en fattig skogsbygd. Lindbäck ville minska dessa kostnader och genomdrev ett antal bestämmelser och förordningar i syfte att minska utgifterna. Hans strävan ledde till att han 1864 begick åtminstone 3 dokumenterade mord genom att blanda arsenik i nattvardsvinet. Misstanke fanns att Lindbäck hade giftmördat ytterligare personer. Han begick även mordförsök med gift på flera personer som emellertid överlevde. Under den första rättegången hävdade han att han begått morden av barmhärtighet. Dock finns åtminstone ett fall med misstanke om ekonomiska motiv. Lindbäck dömdes till döden och målet togs vidare till hovrätten som gav häradsrätten bakläxa för en undermålig undersökning och rättsprocess. Häradsrätten behandlade fallet igen, men straffet ändrades inte. Lindbäck begick emellertid självmord genom hängning innan halshuggning skulle ske i fängelset i Karlstad. Du har lyssnat på Kusligt, Rysligt och Mysigt av och med mig, Rask. Sov gott!